crypto obviously right now getting crushed.
One of the hardest hit coins, Luna, erasing 99% of its value.
I mean, this is the definition of a black swan event. This is the Lehman Brothers collapse of crypto.
På en natt störte kryptovalutan Terra Luna och krypto har rasat på bred front i år och dragit med sig den hypade NFT-marknaden.
What goes up must come down. And in the volatile world of cryptocurrency, that's proving to be a brutal truth.
På en kvart får du veta om det här är slutet för kryptoboomen.
I don't know what in the world's going on, so I'm out no mas.
Det är torsdag den 9 juni. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Henning Eklund, techreporter här på Svenska Dagbladet. Har du förlorat mycket pengar på krypto den här våren?
Nej, faktiskt inte. Jag har hållit mig borta. Jag har ju genom åren funderat på att gå in i lite olika så här, mindre kryptovalutor, men det har faktiskt varit lite för krångligt.
Mm-hmm.
Det är liksom innan det man kunde köpa enkelt i mobilen och så här, så det har jag inte gjort. Och sen under de senaste åren har jag tänkt att det är lite högt värderat, så det är nog inte köpläge nu. Så det har jag tjänat på den här våren i alla fall.
Mm, det har du. Men det är ju många som har förlorat mycket pengar den här våren. Alltså, vad pratar vi om för skala?
Ja, det beror lite på vilka man frågar. Man kan titta på Svenskan och internet, min favorit, min bibel nästan. Då kan man se, där säger 3% av svenska folket att de har köpt krypto senaste året. Andra lite färskare undersökningar, någon där 10% säger att de har gjort det. Så. Men det är inte mer än en tiondel av svenska folket i alla fall. Och jag tror många går in med liksom några tusen lappar på samma sätt som man köper aktier. Och sen med tiden har jag också stora institutioner, typ fonder, så här pensionsförvaltare så, som har gått in och köpt kryptovaluta också. Mm. Så det finns både liksom små och stora spelare här.
Mm. Men de som har förlorat då, alltså, vad är deras berättelse? Hur mycket har de tappat?
Jag tror att det vanliga är att man har liksom blivit av med en del av sina sparpengar helt enkelt. Men det finns ju de som har betydligt värre. Man kan läsa på lite olika forum på nätet för såna kryptointresserade personer, så i vad gäller en kryptovaluta som heter Terra Luna som vi kan återkomma till sen, så är det ju väldigt dramatiska vittnesmål när den totalt kollapsade och folk blir av med hela sina besparingar. Jag kan läsa högt från ett inlägg på Reddit här, så är en person som skriver att han förlorat $450,000, jag kan inte betala banken, jag kommer bli av med mitt hem, jag blir hemlös, enda vägen ut är att ta mitt liv. Så det är ju väldigt dramatiska ras för de som har satsat väldigt mycket och tagit stora risker här.
In total it seems crazy to say, but I'm down around $35,000.
I actually lost over half my portfolio.
I've lost many, many big amounts of money.
Den 9 maj rasade kryptovalutan Terra Luna med 96% på bara ett dygn. En vecka senare var nästan allt värde borta. Totalt omkring 150 miljarder kronor.
För mig var det väldigt mycket pengar jag förlorade. Men det är trots allt bara pengar. Det kunde varit jävligt mycket värre.
En av dem som förlorar stort är Mårten Andersson. För de flesta mest känd som komiker. Men som också blivit känd i kryptovärlden med podden De kallar oss krypto. Han köper in sig när Luna ligger på $5.8. Men väntar tills den ligger på runt $40 innan han börjar hylla den i sin podd och tipsar sina lyssnare att investera.
Jag ser inte för min del någon bättre investering just nu inom krypto än den, och då vill jag ha så mycket som möjligt av den.
Och alla investeringar är förenade med risk, och det här är inte ekonomisk rådgivning.
Nej, men grattis till alla er som har lyssnat på mig.
Mårten Andersson vet att man måste räkna med tapp. Så när Luna börjar falla oroar han sig inte så mycket. Men att den i princip skulle utraderas helt är något han aldrig kunnat drömma om.
Det fanns inte ens i min begreppssfär att det skulle kunna ske. Det man nog kan ta med sig rent tradingmässigt i det här är när tåget åker. Hur lätt det är när det bara slås nya all time highs efter varann. Att man tappar lite verklighetsförankringen.
Terrakraschen var extrem. Men även andra kryptovalutor har dykt under året. Jättarna Bitcoin och Ethereum har rasat omkring 60% sedan toppen förra året.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Alla känner ju till Bitcoin, tror jag. Men det finns ju massa andra coins och valutor. Berätta.
Mm, ja, men Bitcoin är störst och sen är Ether näst störst. Och det är egentligen de två som är de liksom klart största som man behöver ha koll på, ni som lyssnar, tycker jag. Om man inte är så specialintresserad. Men om man vill gå ner på de mindre valutorna som har sina lite mer nischade då, så kan man räkna upp till Binance, Solana, Litecoin, Tron, Cardano, Ripple. Det finns väldigt många. Och så min personliga favorit, Dogecoin, som börjar som ett meme, och så här, det här är den första meme-coinen. Men sen har den liksom hypats upp av Elon Musk, och flera har blivit ändå ett, liksom ett begrepp i kryptovärlden på riktigt då, inte bara ett, som ett skämt.
The currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency.
Right. Oh, wow. No, absolutely. So, to the moon.
To the moon.
Oh, no, come on, tweeted, and my stock went up. My Dogecoin went up because you tweeted. Okay. You're amazing.
Elon,
how do you do it? The power.
Den stora uppdelningen som man kanske ska göra är mellan vilka som är stablecoins och inte. En stablecoin är alltså en kryptovaluta som är bunden till en annan tillgång. Så Bitcoin till exempel, den kursen går ju upp och ner jättemycket, väldigt volatilt, för att det inte är en stablecoin. Medan till exempel Tether, som är den mest kända stablecoinen, är knuten till dollarn. Så en Tether kommer att vara värd $1.
Och den här kraschen då, som man pratar om, den började väl med en sån stablecoin, eller hur?
Mm. Jo, men precis. Terra Luna, som vi nämnde tidigare, det är då en liksom väldigt komplicerad teknisk lösning i blockkedjan med en algoritm som gjorde att Terra Luna knöts till dollarn just, och att kursen var stabil. Och sen var det någonting i den här tekniska lösningen, den bakomliggande tekniken i blockkedjan, som inte fungerade. Så den här knuten till dollarn förlorades. Och Terra Luna kollapsade totalt, ungefär 45 miljarder dollar i marknadsvärde som utraderades. Så den här kryptovalutan blev ju nästan helt värdelös. Och man försökte liksom, stiftelsen som stod bakom, försökte stoppa raset och köpa reserver i annat, som Bitcoin till exempel, men det funkar ju inte. Och det visar ju på faran när man investerar i krypto, för man brukar ju säga den liksom mest generella investeringsregeln är: investera i det du förstår dig på. Och att förstå sig på de här liksom bakomliggande algoritmerna som höll uppe Terra Lunas kurs, det är inte det lättaste, kan jag meddela i alla fall.
Terra Luna kraschade ju helt, men övriga kryptovalutor, de har ju också gått dåligt i år. Jag menar, Bitcoin till exempel har tappat runt 60%. Vad beror det på?
Vi är inne i en ny ekonomisk verklighet, och de två jättestora orosmålen som vi har här som lyfts upp, det är ju krig och det är inflation. Och det har fått riskviljan att minska jättemycket. Jag kan citera Jamie Dimon, som är vd för JP Morgan, en av de stora amerikanska bankerna, som säger: vi står inför en ekonomisk orkan, och därför kommer jag vara väldigt försiktig med JP Morgans pengar. Så när investerarna då sitter och håller i pengarna väldigt mycket, så är det de här riskfyllda tillgångarna som krypto som går väldigt mycket upp och ner. Det är det man inte vill ha sina pengar då.
Mm. Men du, Henning, var inte hela tanken med krypto att det skulle vara helt fristående från den så kallade, alltså det vanliga samhället? Det var väl liksom hela tanken med det?
Ja, precis. Det är det kryptoförespråkarna har sagt hela tiden, att det här ska vara fristående, det ska inte hänga ihop, och det finns egentligen ingenting som säger att det måste hänga ihop med den traditionella ekonomin, eller vad vi ska säga det. Men problemet är ju bara hur det har fungerat i verkligheten. Alltså det har ju hängt ihop väldigt tydligt. Om man jämför till exempel Bitcoin med aktiemarknaden och lägger de graferna bredvid varandra, så går det upp och det går ner ungefär samtidigt. Och anledningen är väl helt enkelt att det är samma pengar bakom som köper aktier och som köper Bitcoin.
Mm. Du, man pratar ju om crypto bros i den här världen. Vilka är de, och vilka är det som blir stora?
Ja, det är en väldigt speciell kultur i den här liksom kryptovärlden. Det är mycket memes och internskämt och en speciell ton i deras forum. Om man till exempel, som jag har skrivit om krypto, tagit upp någon kritisk aspekt, så vet man ju om den här speciella tonen, för man får många arga mejl. Liksom känslan bland den här världen är att så här, vi har förstått någonting som ingen annan har förstått. Man är väldigt övertygad om liksom tekniken och kryptovalutornas förträfflighet. Och det är den här kanske lite snudd på arroganta attityden som har gett dem det här smeknamnet Crypto Bros.
Terraform Labs. It had this kind of charismatic leader at the center of it, a guy named Do Kwon, who was one of the more kind of obnoxious trash-talking crypto bros on Twitter. Critics would attack him and he would respond with things like, have fun staying poor, or I don't debate the poor.
En crypto-bro beskrivs skämtsamt i en artikel i Business Insider som en snubbe som bär en Moncler-väst, alltid håller på med sin telefon och som har otroligt starka åsikter om vilken NFT som du bör köpa. Men framför allt skryter han om hur mycket pengar han tjänat på de senaste årens stora krypto-boom.
$500,000 for my Rolls Royce. How do I have this at 22 years old? Let me tell you. It's NFTs. If you're not capitalizing on this multi-billion dollar market, you've got it all wrong.
Att kryptovalutor blivit mainstream har knappast undgått någon. Många kändisar har blivit frontfigurer för att investera i krypto.
History is filled with almosts. Then there are others. The ones who embrace the moment.
Till exempel Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber och Paris Hilton har hyllat kryptobranschen.
Well, it's an NFT series that I'm doing with Superplastic and releasing on Origin Protocol.
And here's the actual collage.
Yes.
This is big. I think people are going to love this.
And I want to give one to everyone in the audience.
Everyone gets an NFT.
Yes, everyone.
Everyone gets an NFT too.
NFT:er som Paris pratar om här, det var ju också jättestort förra året. Och det är ju en slags digitala konstverk som folk sålt och köpt för enorma summor. Men är den bubblan spräckt nu också?
Ja, det hänger i alla fall tydligt ihop med kryptoraset. Kanske för att NFT är en av de grejer som man har kunnat köpa med sina kryptovalutor som man har enkelt kunnat använda dem till. Man ser på marknaden under 2021 för NFT så exploderar den jättemycket. 165 miljarder kronor var den värd då. Men snittpriset på en NFT har halverats från november till mars. Så det är ju en väldigt, liksom, från att den här var jättestort 2021 så har priserna dykt. Handelsvolymen på OpenSea, som är den här största liksom plattformen för att köpa NFT, så man kan väl enkelt säga att det är som blocket för NFT är typ. Den har minskat väldigt mycket. Sen är frågan, så är det en bubbla som spricker, är det en krasch? Jag vet inte, den underliggande tekniken verkar ändå vara liksom så pass intressant för många stora bolag. Man pratar mycket NFT så att man ska satsa på det metaverse i framtiden och så vidare. Så jag vet inte om det är en kollaps i NFT-världen, men det är en tydlig priskorrigering i alla fall.
Mm. Ja, men, och precis, och som du sa, jag tänker så här, om man väljer att investera i den här, alltså fortfarande märkliga världen, måste man väl ändå säga, så kan man väl ändå räkna med att pengar kan gå upp i rök, eller tänker folk inte så?
Jag tror att många tänker så, och många lägger nog in liksom några tusen lappar för att så här, det här kanske går upp eller så blir jag med pengarna. Det är inte hela världen, jag tar en risk. Men det finns ju uppenbarligen de som inte har tänkt så långt. Vi läste det här vittnesmålet från den här mannen som investerat i Terra Luna tidigare till exempel. En anledning skulle kunna vara den här liksom crypto bro-kulturen, att det blir ett som grupptryck och att man blir mer och mer övertygad om den egna tekniken, den egna lösningen och dens förträfflighet, liksom att det här är framtiden, så att man inte ser till alla risker. Men jag tror att de flesta ändå gör det.
Är det här slutet för kryptoboomen som vi ser nu?
Jag kan börja med att blicka tillbaka lite. I februari 2020 så skrev jag en artikel om att Bitcoin hade tagit över drömgränsen, $10,000. Då var det drömgränsen. Mm. Och nu är Bitcoin fortfarande över $30,000. Så det är inte som att den har kollapsat totalt och helt värdelös. Jämför man med några år sedan så har Bitcoin och andra kryptovalutor också gått jättebra. Så det är fortfarande högt värderat, men mycket lägre värderat än för ett halvår sedan. Och att det har gått ner är tydligt. Var det tar vägen på lång sikt, ja, your guess is as good as mine. Det man kan säga är väl att ja, den bästa sammanfattningen jag har hört är att bitcoin och andra kryptovalutor än så länge är ett socialt, ett tekniskt och ett ekonomiskt experiment. Och vi har ingen aning om vad det kommer sluta med.
Tack Henning för att du var med i dagens story.
Tack för att jag fick vara med.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Dagens program producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från NBC, 60 Minutes Australia, TMC, The New York Times, The Tonight Show, Crypto.com, TikTok-kanalen Nick Von och från podden De kallar oss krypto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.